en podcast från Aftonbladet Ledare.
Hur fan gör vi motstånd, Karin Pettersson? Idag när vi spelar in detta, onsdagen den 4 februari 2026, är det den tragiska årsdagen av den värsta skolskjutningen och massakern i Sveriges moderna historia. Vi pratar om massskjutningen på Risbergska gymnasiet Örebro, där 10 personer mördades och den 35-åriga skytten Rickard Andersson tog sitt eget liv. Ytterligare 6 personer skadades svårt och 18 barn och unga förlorade en förälder i det här dådet. Och med oss idag för att prata om det här, Donald Trump, Epstein, tidsandan, Grönland och apokalypsens 42 ryttare som rider in över oss, har vi Karin Pettersson. Varmt välkommen hit.
Tusen tack, så kul att vara här.
Du är fortfarande aktuell med boken. Tills nästa kommer.
Som jag släpper med den här
överallt. Du och ditt förlag jobbar hårt här. Det här är ett betalt samarbete
med TBH, är det mest jag?
Nej då, men du är varmt välkommen. Tack. Vi är så glada att ha ett samtal med dig. Med också min kollega här på Katalys och programledare. Om det här hade varit MSNBC, programledare för Avgå alla här på Katalys YouTube-kanal, biträdande chef på Katalys institut, forskare, utredare, kronikör, etc.
Tack.
Glada. Varmt välkommen, vi ska snacka. Alltså, jag tycker vi börjar i det här med...
Har du ens presenterat dig själv?
Och jag heter Daniel Suhonen och det här är min egen podd, Starta pressarna, som genomförs i samarbete med Aftonbladets ledarsida. Så här, jag tycker vi startar i det här tragiska skjutningen i Örebro. Karin, vad är din reflektion? Det har gått ett år. Har den här skjutningen, hur den påverkat Sverige? Har den fått den uppmärksamhet den kräver?
Nej, den har inte fått den uppmärksamhet den kräver. Absolut inte. Jag minns det så väl. Jag tänkte på det idag. För jag satt på Aftonbladet den där dagen. Och när liksom nyhetsflasharna började komma. Och vi inte visste liksom hur stort det var. Och sen förstod vi liksom allt eftersom. Också när man sitter på en nyhetsredaktion så har man ju information lite i förväg. Och bara... i helvete, och så ska man försöka skriva någonting. Jag minns hur himla svårt det var, liksom, hur formulerar man någonting om ett dåd som så uppenbart var politiskt, men vi visste inte så mycket. Alltså, så jag landade i då att jag skrev om att liksom platsen är politisk. Alltså, man kan säga vad man vill om den här skytten, för vi visste inte då om motiv och så vidare, men man kan säga vad fan man vill, men den här platsen, det var en politisk plats, och det var en skola med liksom SFI som jobbar med integration, en öppen plats liksom, där människor försöker ta sig liksom in i Sverige som har kommit hit. Så det går liksom inte att bortse från vad det här var för ställe, och det kändes ju direkt. Men sen tycker jag, sen är det någonting med hela händelstolkningen. Nu kommer ju de här nya böckerna som är spännande, men det är någonting, det har funnits liksom ett obehag att ta i det här som hänger ihop med vår tid, där det är så himla svårt att säga saker rakt ut och alla är så himla oroliga och nervösa. Vad tänker ni?
Vad tänker du då? Du är ju från Örebro också.
Jag är från Örebro. Jag minns också den här dagen väldigt mycket, för att jag hakade mig fast i nyhetsrapporteringen om att det var liksom, man uppmanade alla att stanna hemma och stanna inne, och mina föräldrar bor ju fortfarande i Örebro. Min syster bor i Örebro och med sin kille och sitt lilla barn. Så att för mig var det väldigt mycket så här, höras med dem, är allt okej, gå inte ut, vad är det som händer, och så. Sen är ju Risbergska också, för i mitt medvetande, jag växte ju upp i Örebro, jag gick på Karolinska gymnasiet, och de två skolorna, Risbergska och Karolinska, är som så här, vad ska man säga, rivaler. Vi har någon så här kamp mot varandra varje år och så här. Vi kallar dem ju Grisbergska. Och jag hade inte förstått att Risbergska hade det här campuset nu med SFI och så. För mig är det bara en gymnasieskola. Så jag uppfattade allting som en skolskjutning på en gymnasieskola. Ja, en klassisk sån här amerikansk skolskjutning. Men sen förstod jag då att det fanns de här lokalerna för SFI och svenska för invandrare och integrationsinsatser och liksom socialtjänsten och allt det som också var i de här lokalerna. Så då blev det en helt annan sak, en annan dimension. Och sen var det såklart det mest sjuka under dagen var det här uttalandet av polisen där på eftermiddagen om att, jag kommer inte ihåg exakta formuleringen, men i princip att det här Det är inte politiskt. Och det var så konstigt grej.
Så att liksom slå fast innan någon visste någonting.
Ja, innan de visste var utrymt.
Innan de visste eller någon visste.
De visste inte ens vilka de anhöriga var. Vi visste inte, de anhöriga till offren hade ju inte fått reda på vilka offren var. Nej. Nej, men jag tycker själv att jag skrev en text i Aftonbladet precis med samma motstånd. Alltså den där känslan att det här är ett oerhört politiskt dåd. Oavsett egentligen vem som har gjort det och av exakt vilka skäl. Därför att platsen är politisk. Det visar ju sen också att den här killen som gjorde det här dådet, att han hade så mycket, han var totalt misslyckad i sitt liv. Alltså han hade ingen försörjning, han hade ingen utbildning, han hade liksom ingenting. Han hade inte haft en inkomst som var på pappret liksom på flera år. Det var oklart hur han hade överlevt. Men han hade flera vapen som han då, det var ju licens, han hade licens på vapen han använde delvis då i alla fall när han gjorde det här attentatet. Och jag reagerar väldigt starkt på det här uttalandet att det här är inte politiskt. Hur fan kan ni... Det här måste väl ändå vara det som utredningen kommer fram till. Och sen har det visat sig då att han hade ju raderat allting. Han hade ju krypterat och raderat allting. Alla kommunikationer, dator och så vidare. Så vi vet ju fortfarande väldigt lite. Men det fanns ju spår av vissa... Alltså han hade inte,
kopplingar till...
Vissa kopplingar till rasistiska liksom ideologier och sajter och sådär. Mm. Och det går ju inte att säga då liksom... fast med en tydlighet att han hade liksom uppenbara liksom ett uttänkt nazistiskt eller rasistiskt motiv. Men den här platsen, de här offren och den retorik som fanns. Alltså jag kommer ihåg att, och det här är verkligen inte en efterhandskonstruktion, utan när det här hände, dagarna innan där, 3 dagar innan, och det här påmindes jag av när jag läste Lunabbas bok, som är, tycker jag är helt otrolig, vi ska ha honom i andra sammanhang här på Katalys, men liksom att han påminner om att 3 dagar innan dådet i Örebro, så i vår liksom den här pratande, tänkande, läsande, skrivande klassen, så liksom så var ju vi väldigt upprörda över att Ulf Kristersson hade gjort väldigt tydliga uttalanden om att brottsligheten berodde på invandring.
Mm.
Att det har liksom kommit in massor med människor, kriminella liksom har kommit in, och vi måste stänga gränserna för att stoppa brottsligheten. Med väldigt tydlig koppling mellan invandring och brottslighet.
Ja, men och det minns jag också. Jag minns
det
ju...
var det som var i huvudet.
Ja, och då minns jag att jag tänkte nu när du påminner mig om det, så minns jag att då tänkte jag och du och liksom alla att så här, hur fan ska de hantera det här nu? För nu, liksom, nu har de precis målat upp den här bilden av liksom, den farliga, hotfulla liksom, invandraren som står för våldet i samhället. Och nu är det här, de som är offer är nu de som de har målat upp som förövare. Och det blev ju väldigt tydligt liksom, i det där. Och det var knepigt för dem att hantera. Det märktes liksom så, det var så uppenbart. Och det blev så jävla... obehagligt.
Men det är ju också, det finns ju någonting.
Eller hur, var det så du tänkte också?
Ja, det är exakt så. Jag tänkte dels det, men sen tänkte jag också att det var ju, alltså, och det har jag ju naturligtvis ingen aning om exakt hur tankerörelserna har gått i den här attentatsmannens hjärna. Det vet ju ingen, förmodligen. Kanske inte ens han själv innan han bragt sig själv om livet. Utan det som händer är ju någonstans att man har ett samhällsklimat där väldigt höga politiker, regeringsmakten, företrädarna för riksdagsmajoriteten, pratar om väldigt stor grupp, ett par miljoner människor, liksom, som att de är ett konstant gruppproblem.
Hot.
Ett hot, de skapar problem. Det var interventioner, det var väldigt mycket brottslighet, det var sprängningar, det var skjutningar. Nu har ju det förhoppningsvis då vikt ner något. Men liksom, enorm kriminalitet som ett stort problem, och det är invandringens fel till stor del. Och därför måste vi, alltså, när man pratar upp de här problemen, och det här man har läst liksom Gelle Tamas bok Lasermannen, nu när jag läste Lunabba, liksom, jag vet att du inte har hunnit läsa den, du kommer att göra det, men liksom
sjukt att du ska så outa mig.
Du, när det här sen så har du läst.
Ja.
Nej, men det som är grejen är så här, det han påminner om i den boken, det är hur otroligt många högerextrema dåd vi har haft i det här landet. Han påminner om att året 1995, när jag precis hade gått med SSU för något år sedan, för nu 30 år sedan drygt, då var det 8 stycken rasistiska, fascistiska, nazistiska döds, alltså mord i sig. 8 stycken ett år.
Och det skriver ju Karin också om, det här rasistiska våldet på 80-talet.
Det finns en stark beröring med din bok.
Ja, verkligen.
Och jag hade inte, man måste på, det är ingen som pratar om det. Alltså detta, denna enorma tradition, vidriga tradition av nazistiska dåd.
Ja.
Och sen pratar man alltid om att det är liksom höger och vänster lika goda kålsupar. Det, och jag avskyr vänstervåld. Jag hatar den typ, om det nu förekommer. Jag kan inte minnas något. Det är säkert obehagliga saker som händer på vänsterkanten och som görs. Sluta med det. Absolut, förfölja statsråd och sådär. Håll inte på med sånt. Men det som är grejen är den att om man tittar på de hårda fakta, siffrorna som högern gillar att titta på i alla andra sammanhang, så är det ju berättelsen om politiskt våld i Sverige är ju berättelsen om extremhögerns våld mot invandrare, journalister, homosexuella,
fackligt
aktiva. Det är mord, det är våld, det är hot om våld. Du lägger till allting på sociala medier, det här flyttat in, aktivgrupper som har kopplingar upp liksom till statsråd. Alltså, det är ju inte så att vi har ett allmänt våldsproblem i den svenska politiken, utan vi har ett högerextremt våld. Och det är också så att, och det är koppling också till ute i Norge. Varför har vi så svårt, Karin Pettersson, att prata om våld, om brottslingar, om terrorism?
Nej, men
när det är vita rasister, fascister som är förövarna?
Nej, men det är för att det är liksom en rasistisk diskurs, det är rakt av. Är det ju så? Jag tyckte Agri Ismail skrev så himla bra i Expressen om Lunabbas bok. Han skriver liksom, jag ska citera honom. Ja, hur känns det att vara blatt i tidig Sverige att ständigt få höra att vi är roten till alla Sveriges problem, att vi ska ut. Och sen så, jag tycker det är elegant, för han kopplar då liksom det Lunabba skriver till den här debatten. Kommer ni ihåg när Somar Al-Nair var med i Gomar och Världen för ett par veckor sedan? Hon påpekar i en panel med två liksom vita manliga högerdebattörer att så här ser det ut. Alltså så här är det att vara mörkhår, liksom med min bakgrund i den svenska debatten. Och då möts hon av indignation. Vad i hela friden säger du, säger de här personerna. De har liksom,
som att hon är helt galen.
Samtidigt som Agri skriver, det här är då personer som inte hela tiden ser riktad liksom reklam från Migrationsverket i sina flöden om
att de ska återvandra.
Så att vi har ju en helt liksom rasistisk politisk diskurs i Sverige idag, där det är en grupp, precis som det var då precis innan det här fruktansvärda massmordet, där det är liksom en grupp som pekas ut som problem, våldsutövare, livsfarliga, och så är det liksom. Och varför man inte kan ta avstånd från det idag är ju för att man sitter med Sverigedemokraterna, såklart. Och Johan Forssell har en son som själv är liksom medlem i en sån högerextrem.
Och då är det bara bus.
Då är det bara busstreck.
Och samtidigt ska andra utvisas, och barn ska utvisas, och tonåringar ska utvisas.
Så vi har liksom på speed den här liksom idén om att så här, en vit förövare, det ska man förstå och kanske psykologisera kring. Men en mörkhårig förövare är per definition en ideologisk terrorist. Liksom. Eller en mörkhårig, nu är vi i ett läge där en mörkhårig person är per definition nästan en terrorist.
Nej, för jag tycker liksom, jag tycker att det här liksom, när det bilden blir, det är sjukt alltså, och oförmågan, alltså det var också till med att ett tag trodde man ju då kanske, anade att det kanske var som man gjorde, alltså som man gör jag framförallt utöja attacken i Norge 2011 när man liksom i flera timmar resonerade om, det var liksom, det var Ramstorp, det var de vanliga, the usual suspects som satt där och hittade på, och att det var en islamistisk terrorist. Och sen när det då framgick att det inte var det, då var det bara som att bort med den analysen, och nu är det en ensam galning, en psykisk sjuk man som har inte fått ligga och inte fått kärlek av sin mor och far. Undrar om han fått dålig vård av psykvården. Ja, men
fått avslag på socialbidragen.
Ja, precis, som den här killen. Alltså, förmodligen, och den här killen som gjorde i Trollhättan, han hade ju då misslyckats, han hade inte fått förläng på sin praktikplats eller vad det var. Alltså, det är alltid nästan ett personer till korta kommer. Det är ungefär som en helt annan sak. Utbrändhet är ju väldigt sällan att man har för mycket på jobbet. Det är jobbet plus det privata. De här ensamma galningarna, de har ju ofta en ideologisk kontext. Om någon par veckor, en månad här knappt, är det ju 40 år sedan mordet på Palme. Vi vet inte vem som gjorde det. Jag menar bara att Palmemordet skedde också i en kontext. Även om det var en ensam galning, teori själv. Väl galning själv.
Ja, men, också,
men så var ju, nej, men så var ju, det var en ideologisk kontext runt den ensamma galningen. Ja. Liksom.
Ja, och att och ofta tänker jag, om det är en icke-vit terrorist eller attentatsman, Att det ofta förmodligen har de helt fungerande liv och familj och superbra jobb.
Ja, men den
och,
frågan ställs.
Nej, men precis. De kan ju också vara helt isolerade, radikaliserade, halvt koko, socialt, liksom ha ett problem.
Det är väl de som dras in i de här kaninhålen av ideologiskt skit.
Exakt, ja, exakt. Nej, men det är i alla fall märkligt och... Alltså jag tänker hur vi kommer se på det här årtiondet så som vi nu liksom ser på 90-talet.
Nej, men det är ju samma, för jag tänkte på det när jag jobbade med den här boken om 90-talet då, apropå det du sa Daniel om Lasermannen, och Gellert Tamas bok kommer ju ganska sent. Alltså den kommer ju flera år efter.
Är det 2000-talet tidigt,
ja,
alltså typ?
Ja, det tror jag. Det är väl millennieskiftet någonstans. Jag borde ha det här, men jag kommer inte ihåg exakt. Men den kommer i alla fall liksom åratal efter. Och det är egentligen först med den boken som, alltså Lasermannen, den här liksom rasistiska skytten som mördade och skadade liksom invandrare utifrån ett rasistiskt motiv, som han, som det överhuvudtaget liksom, den berättelsen fick fäste ordentligt.
Så vi förstod vad det var som hade hänt.
Och jag menar, på den tiden var det ju Carl Bildt. Jag tycker idag, en tes liksom som jag driver lite i boken är också att jag tycker att vi förskönar 90-talet, som du är inne på också. För, menar, och att det fanns en sån... Nej, men då stod alla upp mot rasism och det fanns en jättestark antirasist. Ja, den var ju starkare än idag, men Carl Bildt som var statsminister under den Lasermannen eran, han sa att det finns ingen organiserad högerextremism i Sverige. Det finns inte. Han liksom förnekade det.
Och de gick på gatan, var ju Karl den 12 mars.
Och ja, det här var liksom en tid av väldigt stark, framgångsrik då, nynazistisk och högerextrem organisering som var väldigt synlig på gatorna, rasistiska dåd, som du säger, många rasistiska, och mord, också många mord på homosexuella. Som jag bara tycker är viktigt att komma ihåg också,
ja,
men liksom det är ingen ny sak att liksom högerpolitiker, också då satt ju Carl Bildt med ett, i en regering som, under, som med stöd av, precis som idag, av Ny Demokrati som också var ett rasistiskt parti, så att det fanns liksom, det är mycket som går igen helt enkelt,
ja.
Det var inte så att då stod det hela samhället upp mot rasism,
då var alla som modde Therese och Bengt Westerberg.
Nej, så var det ju inte.
Nej, och det är väl därför det är svårt att prata om det här, och därför högern och regeringen och politikerna inte vill ta i det här, för att kopplingarna blir så uppenbara om man erkänner ett jättestort problem med rasistiskt och högerextrem liksom terror. Då finns ju det problemet inom den högerextrema och högerradikala miljön som gränsar till den sverigedemokratiska miljön, som nu har tentakler rakt in i regeringen och Rosenbad. Och därför är det känsligt och därför är man tyst.
Ja, men sen är det väl också så, måste vi säga, att Socialdemokraterna vill inte heller ha någon konflikt om så brott och straff eller vad, soft on crime eller vad fan det nu är. Så att det är inte som att det finns, det är det här som är lite problemet idag ju, att det finns inte heller någon stark liksom, politisk motkraft mot det här. Det finns liksom debattörer och organisationer lite grann och sådär, men i mitten liksom i centrum så finns det ingen som heller utmanar
eller tar upp det här, men
nej, jag tycker inte det.
Men jag bara liksom, jag tänker så här, när alltså Mattias Gardell gjorde ett liknande arbete som Gellert Tamas gjorde om Lasermannen, gjorde han om liksom Malmömördaren och så Peter Mangs, som också gick under radarn, han gjorde det under flera år. Polisen var honom på spåren, som jag minns det. Men de liksom avfärdade honom för att de tänkte det här var bara massa invandrare som hade bråkat. Det var massa gänguppgörelser.
Ja, intern
uppgörelse. Och så var det liksom detta. Och så har man liksom Trollhättan som inte heller liksom får... Det är uppenbart en nazistisk influenser.
Ja, ja.
Alla de här personerna är naturligtvis i någon mening galna, psykiskt sjuka, rubbade, men de är också i politiskt sammanhang, de har en politisk agenda, det finns ingen motsättning.
Men inte heller kalla terror, det var inte terror,
nej.
Eller hur? Ingenting. Alltså Almedalsmordet,
de hade ju
tjänsteman.
Almedalsmordet,
det var inte heller terror, utan det skulle vara terror om han var politiker.
Hade hon dödat Annie Lööf?
Han var också instabil.
Psykiskt instabil. Men det känns ju som att det görs ju inga liksom slutsatser eller dras några slutsatser eller lärdomar ett år efter Risbergska, om man tänker vad som toppade rubrikerna igår. KDU lanserade sin nya podd.
Ja,
och
alla ska ha en podd.
Ja, alla ska ha en podd nu, säger poddarna här.
Poddar, sluta, vi har dem vi behöver. Bambino och starta pressanalen.
It's enough.
Nej, men KDU startade en podd och då gjorde de väldigt medvetet så att Ebba Busch sa någonting outrageous där. Hon sa mycket medvetet att gränserna måste vara stängda för att hålla packet borta, citat liksom. Och det skapar ju massa rubriker. Det här är alltså en minister och vår vice statsminister som pratar så här.
I många länder tror man att hon är vår premiärminister.
Ja, just det. Börsadministrationen.
Börsadministrationen.
Ulf är så.
Alltså det är så... Ja.
Nej, men det är så... Jag hoppas att han sitter kort.
Ja, det får vi hoppas. Nej, men det är så uppenbart att hon... Det här är liksom ett trick för att få uppmärksamhet och media. Hur ska man hantera det här? Å ena sidan är det ju helt sjukt, liksom. Och man förstår att rubrikerna är här och vi snackar om det. Men ska man ignorera det? Hur hanterar man såna här, liksom... saker som slängs ut?
Nej, det är jättesvårt. Det är den här liksom diskussionen som vi har haft nu så många år, känns det som. Och jag tycker alltid att man hamnar i samma svar. Att man måste ändå, liksom svaret kan inte vara att man inte säger någonting. Nej. När någon är helt sjuk i huvudet, säger helt sjuka rasistiska grejer. Man måste säga någonting. Nej. Kan man inte liksom intala sig själv att det kanske hjälper varenda gång, utan man måste ha en annan politik, liksom klasspolitik och för rättvisa och allt det här. Men det är klart att man måste säga någonting, eller liksom måste markera det här. Och varje gång känner man sig som en idiot för att man går i fällan och det är en provokation och man känner sig liksom spelad av Ebba Busch.
Hon gör det medvetet. Hon är så skicklig. Vi pratar om det nu.
Jag vet, jag blir tokig.
Hon får inte med den här podden.
Vad ska man säga? Det är ju helt knappt.
Det är ett vedervärdigt ut. Hålla packet ut. Ja. Det här är sånt som folk säger på krogen. Det här är som man tänker liksom att folk som snabbt utvis, alltså uteslutna Sverigedemokraterna har skrivit på Facebook. Ja. Det säger vice statsministern då. Ja. Öppet liksom. Och hon gör det för att få uppmärksamhet för sitt lilla parti som ingen bryr sig om. Mm. Om inte hon larmar och gör sig till.
Är analysen, tycker ni att det går ju väldigt dåligt för regeringspartierna. De har jättestora problem. Och nu kommer det ju slag i slag väldigt så extrema uttalanden. Det är liksom retroaktiv vandelslagstiftning som ingen fattar hur det ska gå till. Det är en helt knäpp grej. Och indragna medborgarskap. Alltså det är verkligen så... Det är ju väldigt grov, liksom en grov retorik och väldigt grova förslag. Men det känns som att det också är en sån enorm desperation i det här. För de har liksom ingenting annat. Energipolitiken har gått åt helvete. Arbetslösheten är jättehög. Svensk ekonomi går dålig. Alltså det är ju kris i alla andra politikområden. Så att de bara försöker ju liksom...
Absolut.
Rikta ljuset mot detta, eller?
Ja, men det måste ju vara deras taktik. Ja. De vill få valet att handla om migration och kriminalitet. Och då kommer de slänga fram såna här brandbomber. Hela tiden.
Men det är så outhärdligt.
För att det är det ska handla om. Och vi ska inte prata om arbetstidsförkortning. Vi ska inte prata om karensdagen. Vi ska inte prata om liksom välfärden, äldreomsorgen, skolan, klyftorna. Liksom, utan vi ska prata om gränserna och slänga ut packet. Liksom.
Det vi har ju pratat om det är som att det här är ju en kulturkrigsministär.
Ja, alltså, det är 100%.
Ulf Kristersson levererar er kulturkrig. Ja. Och vi har ju gått hårt åt Carl-Oskar Bolin. Det borde vi fortsätta göra. Mm. Han är ett skämt.
Eller vad blev han kallad i Aktuellt? Vad var det han kallade honom? Sean. Han var så här, den här Kalle...
Jag inte det.
Det var så
Kalle Bolin.
Han var den här Kalle Bolin, eller vad han heter.
Och ämnare.
Ja. Nej, men det är ju helt... Nej, men, alltså, nej, men att liksom, de levererar kulturkrig och... Du har haft en spaning länge än att Jomshof skriver på en bok om islam.
Ja,
som ska bli året. Det kommer bli året liksom. Okay. Han kommer åka runt och bränna den i förorter. Eller så blir det någon, annonserar de på något sundvanligt tåg eller något.
Liksom
va?
Nya vilks.
Jag gör det.
Nej. På er moskétrappa där jag, liksom, där jag pratar om den. In med bacon.
Jo, det ska ju handla om islam och islamism och så. Såklart. Det är väl det de vill.
En position i partiet i Sverigedemokraterna.
Han var justitieutskottet i förhållande till AB.
Nu har han bara riksdagsledamot.
Han bara sitter...
Riksdagsledamot och skriver sin islambok. Ja.
Utan portfölj. Riksdagsledamot utan portfölj.
Han har tid att skriva bok.
Ja.
Han kanske är försvarsadvokat. Det brukar ju andra hinna med.
Ja, men precis.
Men du nämnde ju det, de har ju många märkligheter på gång. Det är nästan som att de håller på att bygga ett parallellt liksom, rättssystem för icke-medborgare helt enkelt. Ja, och speciellt med de här retroaktiva, liksom, att man ska retroaktivt dra bort permanenta uppehållstillstånd.
Ja.
Men också nu det här med det här vandelskravet.
Som är obegripligt.
Retroaktiv vandel?
Ja.
För 20 år sedan gjorde du det dumt.
Ja, alltså det ska räknas från det att du kom till Sverige. Om du har gjort någonting så kan det...
Men inte om du har varit med i så aktiv klubb.
Nej.
Det är pojksträck.
Det är pojksträck.
Inte vandrat.
Skönt, väldigt skönt.
Eller Katja, vad heter det? Från SD.
Ja.
Nej, men det är ju nästan som
Katja.
Det här är...
Med Cox i lasten heter en C-album.
Ja, men vad gör oppositionen mot den här politiken? Alltså det är ju ett... Alltså det är ju...
Nu säger jag att du börjar varva upp här.
En annan sätter ner.
Men alltså det här är, det är faktiskt liksom ett hot mot hela rättsstaten. De monterar ju ner liksom hela principerna för den liberala rättsstaten.
Jo, men är det inte så här? Det här är ju vår medberoende podd med Socialdemokraterna. Är det inte det?
På många... Jag är anonymt socialdemokrat. Jag är med svekan, jag är med sorg ofta, men jag kan inte gå vidare. Kan ni hjälpa mig?
Medberoendepodden
som håller till 10 september. Liksom, så här.
Nej, men för jag tänkte på det så mycket när det var det här förslaget om 13-åringar i fängelse. Och då,
under bussen, tror jag du säga.
I fängelse under bussen, och det ska nu genomföras den 2 juli. Och så,
2 juli?
2 juli, 2 månader, ja.
2 juli, det är en konstig dag.
Ja, det är väl en måndag, ja, vet jag.
Okej, okay. 2 juli-lagen liksom.
2 juli-lagen. Nej, men det är ju så jävla fruktansvärt. Och då hade jag så mycket diskussioner med olika socialdemokrater, liksom lite så, inte i offentligheten, och bara, men varför, liksom hur kan ni inte, och då säger de så här, men vi säger 14-åringar. Man bara, okej, inte heller bra. Varför tar ni inte den här debatten? Den handlar om barn, alltså det är på er hemmaplan, varför tar ni inte debatten? Och då säger de ju bara så här, vi vill inte ha en konflikt i de här frågorna. Vi vill inte ha en konflikt i de här frågorna. Vi vill konfliktminimera. Vi vill ha konflikten någon annanstans. Mm. Man förstår inte än hittills var de vill ha konflikten. Men de vill inte ha konflikten här. Och det de inte förstår, så Sveriges största parti, det är ju att när de kliver bort från helt centrala politikområden som handlar om människovärde, synen på barn, rättsstaten. Då händer någonting med det här landet. Mm. Men det är som att de... Jag tycker att de förminskar sin egen roll i samhället.
Unionsbildningens
roll. De tror, ja men precis, liksom bara vad de representerar för människor.
Man sätter inte barn i fängelse.
Nej, men det är inte ens opinionsbildning, det är bara så här, svenskar räknar med att det finns en politisk stark kraft i Sverige som säger nej, vi vill inte att barn ska sitta i fängelse. Ja, nej, vi vill inte ha retroaktiv lagstiftning. Det kanske de har sagt nej till, vad vet jag.
Men permanent uppehållstillstånd har de väl sagt nej.
Ja, det har de sagt nej. Nej, men det ska finnas en sån kraft liksom, som representerar på något vis svenska värderingar så som de flesta människor definierar det. Och när det inte finns, så uppstår liksom enormt tomrum i mitten av hela...
Men då inkluderar ju
det är som att ett svart hål, allt bara sugs
in. Då ramlar, det är som att väggarna liksom välter in.
Och de
liksom
fattar inte att det sker, för att för dem är det så valtaktik.
Ja. Är det där? Ja,
det är det här glappet.
Så, det känns ju lite som att vi på Katalys har gjort en analys i den här frågan. För att det vi såg, vi var ju med efter 2015 och tänkte att vi pratar inte om de här frågorna, utan vi kör stenhård klass, ekonomi, materiella grejer. Men det vi såg i senaste valet var ju att om ingen står upp för de här värdena, för människovärdet, för mänskliga rättigheter, för då, minoriteters rättigheter, för antirasismen, om inte ens Vänsterpartiet gör det av taktiska skäl,
nej,
då finns det ingen som säger emot. Det är som det är bara, som du säger, det bara rämnar. Alltså så, det är uppenbarligen...
Alltså, ni tänkte så, och då la ni om...
Nej, men jag tänker bara att vi inte lika tydligt, vi pratar om de här...
Vi pratar om det vi pratade om Risbergs, det första stunden här. Alltså, det var ju inte Katalys för 10 år sedan. Det är jätteviktigt, vi har alltid tyckt att det är viktigt, men vi har inte tänkt att det är inte vår roll att hålla på.
Nej.
Vi lilla Katalys ska inte liksom hålla på med dem, för det pratas så mycket om det. Vi pratar klass, vi pratar fördelning, vinst i välfärden.
Vilket vi fortfarande gör.
Vilket vi fortfarande gör och tycker. Men
någon måste stå upp.
Någon också måste stå upp för det här liksom... När det är liksom ett högerextremt våld, och liksom, då måste man kunna benämna det vid sitt rätta namn. Man måste kunna kalla, om en islamist hade gjort det kille gjorde i Örebro, då hade det varit terrordåd. Nu är det en möjligtvis högerinfluerad kille. Då är det ingenting. Då är det bara en psykisk sjukdom. Då är det någon som behövde liksom en snuttefilt. Alltså, det här är ju inte klokt. Liksom. Och till slut är vi är ju humanister längst in. Vi är därför vi är vänster, för att vi vill att människor... humanitet, frihet åt mänskligheten liksom. Alla har rätt till ett bra liv. Och den här regeringen går ju så över alla regler, alla, liksom all rimlighet. Jag såg något klipp här med Sekos ordförande. Hon berättar liksom om vad 13-åringar inte får göra. De får inte köpa cig, de får inte dricka öl, de får inte gå på krogen, de får inte köpa nocco. Alltså, men de får sitta i fängelse. Det är inte klokt. Och det tror jag faktiskt, jag tror det är så här, den här regeringen, inte minst de sista halvåret någonting, när kanske också en del av utredningsgrejen har gått igenom och liksom, blivit tydliga. Då har de gått, jag tror inte att en majoritet av svenska folket är med dem. Det här är jag tror att för 5 år sedan tyckte många att det kanske var för låga straff och att det kanske var för dålig integration och för mycket integrationen kanske vi behöver jobba med fortfarande. Men idag tror jag att det här har gått över styr. Det här har gått över att ta folks permanenta uppehållstillstånd och ta bort någonting som man har sagt att ni har. Det tror inte jag folk är med på.
Nej, och skapa den otrygghet.
Kasta ut 18-åringar som gör allting rätt och har varit här med deras familj bor här. Det är sjukt. Det tycker inte folk är rätt.
Nej. Men är det inte så, jag tänkt mycket på det liksom senaste tiden, att om man tänker på när Sverigedemokraterna gjorde sina stora liksom, politiska framryckningar, då var det ju, hela analysen var ju så här, de talar för en minoritet, en stor minoritet i Sverige som inte har haft varit företrädda i svensk politik tidigare, som är mer invandringskritisk, ja, som är mer liksom auktoritär kanske, eller hög liksom etnonationalistisk, eller man ska säga. Det kan vara, ja. Och då så fick de sin röst liksom, och sina företrädare med Sverigedemokraterna. Men idag känner jag att det finns jättestora minoriteter i Sverige som är...
Eller majoriteter.
Eller kanske majoriteter.
Den tysta majoriteten.
Den tysta majoriteten som inte har någon som företräder den i det svenska politiska samtalet. För det politiska samtalet har flyttat sig så långt ut på högerkanten så att kvar står vi andra liksom i mitten och mitten till vänster och bara med vanliga så anständighetsanspråk och ingen talar för oss. Liksom.
Av taktiska skäl.
Så att det finns någon potential här, politisk potential här.
Ja, jag tänker,
ingen på något vis tar tag i.
Ja, och jag tycker Socialdemokraterna, det är ju öppet mål här. Alltså, nu skulle man kunna positionera sig mot att det här går för långt. Man skulle kunna säga, vi tänker utvisa de som faktiskt är kriminella. Inte din kollega och din skolkamrat och din granne som gjort allting rätt.
Och deras 18-åriga dotter och son som går på gymnasiet.
Det är ser nu, de var ju med på de här besluten.
Ja.
Så att det är inte som att, även i den här frågan är det viktigt att säga att här finns det ju liksom en blocköverskridande överenskommelse om de här extremt hårda nya, liksom man tagit bort de här särskilt ömmande skäl och sådana saker. Det är det som gör att man kan utvisa nu alla. Men, och det har ju sossarna varit med på. Men där, jag tror som du Anna, tänk om man skulle säga, nej men det här blev fel, vi ser det nu. Vi liksom, den här typen av personer ska faktiskt få stanna. Jag tror absolut
det skulle... Det är väl ofta så också i stort att man har gått vidare, man har stramat åt i olika omgångar på olika fält. Och så är det som att det blir för många, i vissa fall knäcks folk och kommer i kläm som inte var meningen, då måste man ju backa undan.
Det måste man.
Ja, det tror jag inte de kommer våga göra. Nej, överhuvudtaget. Och då går vi vidare just till valåret 2026 som vi är mitt inne i. Om 8 månader. Drygt 8 månader är det kvar till valet den 13 september.
Ja.
Och oppositionen har ju haft en stabil ledning under hela den här mandatperioden. Men det känns ändå inte självklart alls att Tidögänget kommer förlora. Hur tror du? Hur känner du i magen? Hur tror du det kommer gå? Vem vinner?
Jag vet inte. Jag har alltid fel. Jag ska inte säga någonting. Det känns också som att man vill inte jinxa någonting.
Nej.
Men... Nej, jag tycker det känns superskakigt. För att också så, på vems premisser ska den här valrörelsen utspela sig? Vilka frågor kommer stå i centrum? Det var ju samma med förra valrörelsen. Då handlade hela valrörelsen om migration, om brott och straff och om energipriser. Där liksom högerpartierna hade en väldigt lögnaktig kampanj som ändå gick hem. Och om vi får en sån valrörelse igen... Och det som var intressant med den förra valrörelsen var ju när man tittade på vad väljarna tyckte var viktigast, då var det en väldigt så manlig valrörelse. Ja. Männen fick den valrörelse de ville ha. Men kvinnorna, återigen, apropå så stora minoriteter, eller majoriteter, sjukvård, skola, det var deras viktigaste frågor. Ingen representation i valrörelsen, ingen som tog upp de frågorna, så apropå så en tystad majoritet. Så får man önska någonting så är det ju så, att kvinnornas frågor får ta större plats i den här valrörelsen. Men än så länge är det inte mycket av det. Mm. Vad tror du?
Jag tror ju att högern är otroligt skicklig på att sätta sina frågor på agendan. Ja, med sina utspelar, provokationer. Ja. Jag tänker också att varför kan inte sossarna lära av dem? Om Socialdemokraterna vill få upp någon annan fråga på dagordningen.
Förstås av bankerna.
Ja. Lär av SD. Gör en kampanj i tunnelbanan som får dem att gå liksom, ryka ur öronen. Eller liksom så här, varför lär man sig inte av deras tricks? Man kan ju provocera fram.
Vad skulle du ha för kampanj då?
Det
finns... Säg inte allt för jag har planerat nu.
Inga barn ska sitta i fängelse.
Nej, men inte om de frågorna, utan andra frågor som kan liksom, få topplocket att gå. Skatter som får dem att gå i taket, låt de rika betala. Även, tänker jag, geopolitiskt kan man gå jättehårt åt SDs...
Stoppa putinisterna.
Ja, precis.
Och sen bild på riksdagsgruppen på Färgglaterna.
Precis.
Sitt motsatsen är bevisad, så utgår vi från att ni är under
eller trumpisterna. Liksom, rusta inte på Trump, Putin och Åkesson. Och rusta på Sverige.
Och deras arkejer.
Då skulle de gå helt tokiga och alla skulle prata om det här. Då alla skulle bara koppla ihop dem med de här grejerna.
Alltså landsrädda spåret.
Nej, men det finns ju så många sätt man kan...
Moradare.se.
Och så går man till SDs hemsida bara liksom...
Okay. Ja, men här har ni er valrörelse.
Kampanjen är klar.
Ja. Nej, men jag tycker bara så, de har ju inga seriösa försök ens att sätta sina frågor på dagordningen. Det var ju det som var problemet förra valrörelsen också, att Socialdemokraterna sa vi ska spela lika på alla de här grejerna för att vi ska få prata om våra frågor, men de kommer ju aldrig fram. Hur ska de göra nu? Vad gör de annorlunda?
Men vad är de frågorna? Och det är som, du sa ju ett nyckelord här förut, alltså man vill inte ha konflikt på det området, men var vill man ha konflikt?
Jag vet inte.
Man måste, alltså, allting, dina texter som är de bästa, när jag spänner till i boken, när vi lyckas här, det är när det är konflikt, när någon är för och någon är emot. Mm. Det är det som är kärnan. Varför har vi flera partier? Varför har vi ett val? Inte för att alla tycker lika och så ska någon liksom falla ut som vinnare, utan det är inte en popularitetstävling. Det är ju faktiskt konflikten som är i centrum. Om man då har en central aktör som i 30 års tid spelar ner all konflikt, inte tar någon konflikt, inte driver några frågor. Jag kan förstå det en taktiskt att man inte vill ha stor konflikt om vi vill släppa på jättestor invandring eller vi vill ha jättesoft on crime. Bra, jag förstår det. Men dels kan det ju ha ett stopp där man liksom... Vi vill inte sätta barn i fängelse. Det tycker inte vi har med brottslighet att göra. Det är socialpolitik. Det finns gränser för det. Men då måste man ju ladda upp med konflikt och någonting annat. Ja. Så ska en bank införa en miljardärskatt. Säg att vi liksom... Ja, men vågar
en plan
någonting
för att ta bort alla vinster i välfärden typ dag ett.
Eller jätteoffensiv socialpolitik. 5 000 mer i pension till alla som har haft arbetarjobb som har under 20 000 ut. Ska ha det. 20 000 i svensk Sverigepension.
Då måste ju sossarna gå fram med det. Det räcker inte om Vänsterpartiet går fram. Det är ingen som tror på
det. Måste det. Ingen ska ha under 20 000 i plånbok.
Men alltså så här är det. De här strategerna och kommunikatörerna inom S, de vet ju exakt när man går lite över gränsen så att det blir rabalder. Och de väljer alltid att inte gå över den där gränsen. Mm. Så de väljer ju själva att inte skapa buzz, tycker jag.
Ja.
De vet ju vad som skulle provocera och om liksom Magdalena Andersson kan bara ställa sig och göra ett uttalande och på rubriker. Men varför vill de inte ha rubriker?
Nej, men nu pratar du. Vet du vad? Jag tror att det är så här. Jag tror att vi här känner oss väldigt osäkra. Jag känner mig själv extremt osäker på, vill Socialdemokraterna i hjärtat liksom inte av valtaktiska skäl, inte för att majoriteter i riksdagen ser ut som de gör. Vill de i hjärtat liksom driva en politik mer till vänster eller mer i mitten? Jag vet inte.
Är de ledsna att de inte kan förstå ett produktionsmedel?
Är de ledsna eller tycker de att det är skönt?
Alltså är det så här man är jätteledsna att man på 15 års tid inte har lyckats stoppa vinsten i välfärden? Eller är man lite nöjd att ha kvar frågan?
Det är skönt att så här, nej men det gick inte.
Det gick inte den här gången heller.
Ja, vill man egentligen ha en Grand Coalition, stor koalition med Moderaterna?
Ja,
eller vill man samarbeta, ha ett rödgrön regering?
Vill man ha rödgrön?
Det här är mitt problem. Jag vet inte.
Jag tror absolut
du vet
att den här partiledningen som vi har nu med Damberg och Magdalena Andersson i spetsen Jag tror alla dagar i veckan att de hellre samarbetar med Centern, till och med KD, än de gör med V och MP. Jag tror faktiskt det. Jag tror ideologiskt att de ligger mycket närmare, alltså så mycket närmare centrum, att det är naturligare för dem och skönare att slippa göra de grejerna som de inte vill
och
göra.
Och kompromissa och, om arbetsrätt. Det tror jag tror faktiskt
det. Men då är det ju det som är problemet. Ja. Jag menar, och då är det inte så konstigt, då blir ju kommunikationen därefter, tänker jag. För det har väl varit min fråga de senaste 10 åren. Liksom, vad vill ni? Okej, nu tvingas ni sitta i de här januariöverenskommelserna och allt vad de heter. Men
där under,
finns det någonting annat där det händer?
Det här kan faktiskt vara en hel fråga.
Jag har Magdalena Andersson här nästa vecka.
Jag vill fråga henne. Vilka förslag ur din egen jämlikhetskommission vill du genomföra?
Brinner du för?
Hur ska vi få ett mer jämlikt samhälle? Vad är målen? Mm. Och hur kommer vi dit? För att liksom...
Jag ställer en fråga.
Ja, tack.
Alltså jag tror du är verkligen någonting på spåren. Jag tycker också det är så kul att du är alltid mycket hårdare än jag är, till exempel, mot partiet. Jag tycker det är jättekul. Att det är därför vi har med dig så mycket. För då kan vi luta oss tillbaka och vara lite så här sakliga.
Okej, vad gör
du? Nej, du är mycket bra och mycket saklig. Men du kan inte vara den här unga radikala kraften.
Ja, okej, jag är 4 år äldre än dig.
Nej, exakt. Det är jävligt viktiga åter.
Det är jävligt... från ditt
jag får markskägget liksom så här. Ja. Nej, men så här, den här valrörelsen. Vi på Katalys, det står i vår studio, en neonskylt. Vi har mickar, vi har hörlurar om du vill ha det. Vi ser ut som en podd. Vi går ju all in med sociala medier. Du är... kulturchef, den fina titeln på Skandinaviens största tidning. Jag älskar Aftonbladet, jag lärde mig läsa den. Jag har skrivit på Kultursidan nu på ledarsidan. Jag har bytt plats, du och jag.
Ja.
Och liksom så här, jag älskar Aftonbladet. Den når miljoner människor. Det är dit man går när det sker något vidrigt eller något kul. VM-guld eller mord eller Trump igång. Då går man dit. Ändå ser det som att även, alltså, vi och ni och alla måste ju ut på sociala medier. Det är liksom... Din podd går förmodligen bättre än dina krönikor. Alltså, men så här, nej, jag bara hittar på nu, jag har inga siffror. Ja. Men det är någonting, det växer.
Når en annan publik.
En annan publik. Det är där det händer, det är där det drar. Det är där du blir inbjuden för att ha liksom, ni gör livepoddar.
Mm.
Vad tänker du om det? Vad måste vi göra det kommande året? Liksom, för att vi som är vänsteropinionsbilder, som vill vänstersak, skit i sossarna och vänstern. Ja. Men vi som vill ha på lång sikt vänsterpolitik.
Ja.
Vad ska vi göra nu liksom, praktiskt i det här?
Nej, men jag tycker att det verkar finnas ett jättestort intresse för liksom mer grundläggande frågor om ideologi, hur ska vi leva, en känsla som är så här, hur fan har det gått så här långt med konsumismen, med liksom att vi är fast i våra skärmar, att vi bara sitter fast i våra individuella bubblor, varför gör vi ingenting tillsammans? Jag tror det finns en liksom djup och stark civilisationskritisk tendens liksom bland unga. Mm. Jag tror inte den är partipolitisk alls, och det ser man ju i siffror också. Men jag tror att det finns ett samtal som är mer öppet, som är mer fritt, som är mer sökande, som är kanske mer provokativt ibland. Som inte talar det här liksom politiska språket som högern, kan man säga, har varit bättre på. Som är mer liksom rörligt och sökande. Och där tycker jag att det finns jättemycket att göra. Och det kanske är lite mer på lång sikt än en valrörelse.
Mm. Ja, ja.
Men jag tror att vi måste liksom börja om nästan. Och så här, vad är politik? Vad ska det vara till för? Hur kan människor engagera sig? Vilka frågor?
Alltså, vad är viktigt hur vi vill leva som människor? Jag tänker också så här, liksom när man är ute och snackar med folk och så där, eller folk kommenterar och så i de här då, sociala medierna där vi finns. Då är det så att det finns jävligt många människor som har väldigt radikala idéer, värderingar liksom.
Ja. De mappar inte alltid partipolitiken.
Nej.
Oftast inte.
Nej, och det finns inga parti för dem. Och det finns ingen som lyfter de frågorna.
Nej.
Och att jag förstår liksom inte hur... Om man tänker att opinionsbildning och sociala medier är någon sorts marknad där det finns olika nischer. Jag fattar inte. Var är alla vänstermänniskor som, bara om de var helt cyniska, skulle kunna hitta otroligt bra nischer? På planket format som finns i USA eller Storbritannien eller någon annanstans. Det kan vara ett högerformat som gör till vänster. Alltså, det finns så mycket luckor. Det här är existentiella. Jag tror liksom, när man är ute och pratar med folk så här, folk vill ha kortare arbetstid.
Ja.
Folk vill ha längre semester. Folk vill liksom ha friare liv. Ja. Hur får vi det?
Ja, verkligen. Nej, men jag håller med. Men, och sen är det ju liksom, grundfrågan är väl så, unga människor läser inte texter på samma sätt. De
konsumerar, vi läser inte texter på samma sätt.
Nej, vi läser inte heller. Nej, utan det är liksom, vi går in i den här tiden av mer ett annat typ av berättande. Eller vi är ju mitt inne i den redan. Så att men det är också spännande ju. Jag tycker själv, min egen så resa från att bara skriva för 50-60 plus tanter och farbröder som jag älskar. Det är liksom,
och oss här på Katalys och alla,
ja, och lite liksom politiska nördar, till att så här, hitta en publik som inte ens kanske definieras som politiska, men som är jättepolitiska, som är yngre kvinnor, eller kvinnor mellan typ 20 och 50 då, som är så, de bara, det finns en sån sug efter liksom idéer, något samtal som är så bortom träningsmaximering eller kostnadsraller, eller hur du blir rik, liksom mer så här, hur fan ska vi leva tillsammans? Mm. Och också som är kul. Ja, så det är bara, det är där jag är, mitt huvud. Sen har inte jag alla svar på det där.
Jag tänker, du är en som har blivit lite youtuber i växande här.
Ja, verkligen.
Men du har gjort en jätteresa sista halvåret.
Hur går det för er?
Det går bra.
Satsning. Det går bra. Det går
som att det går svinbra.
Men det är kul, och att ha den här direkta, man märker ju att vi får ett mycket större genomslag än tidigare liksom. Mm. Och att folk känner igen på stan och på tunnelbanan, och alltså att folk nås av det här, även om det är bara de här korta videosarna som får jättestor spridning, så känner folk igen en, liksom baristan på kaféet, har sett någonting och vill snacka
tanten
om det
Lidl,
och
liksom.
Tanten på Lidl. Nej, men så att det är häftigt. Det är häftigt att liksom inte försöka desperat armbåga sig in i gammelmedierna, utan skapa en egen kanal. Mm. Men jag är lite liksom rädd inför den här valrörelsen, ja, liksom, och vad det kommer innebära för en politisk valrörelse, ja, med det här som hände i liksom också Norge, med att det blev ett TikTok-val, och hur det kommer förändra de här dynamikerna. Jag tänker också på Trump när han vann nu senast, 2022, så hade han ju typ ingen sån här klassisk valkampanjorganisation, att de knackade inte dörr, de var inte på gatan, de träffade inte folk.
Han hade
inget
parti, han hade bara YouTube liksom.
Han körde liksom sociala medier, poddar, och vann valet bara genom den liksom, vad ska jag säga, digitala vägen istället för den analoga.
Han hade ju liksom Elon Musk i sin ficka, så han hade ju de här plattformarna som förstärkt hans budskap.
Och det är det här jag också känner lite läskigt med att vi har ställt om så mycket med att göra content till de här techjättarna. Ja, alltså riskerna känns ju som att de kan ju bara skruva på algoritmerna och vi når inte ut till någon, eller det blir krig om Grönland. Vad är våra kanaler då? Att vi på något sätt, de äger infrastrukturen. Hur kommunicerar vi när det är dags att göra liksom partisansk motståndskamp?
Vanlig radio.
Blir det FM-radio i?
Just det, FM-radio. Kortvågsradio liksom.
Men vilka kanaler har vi?
Nej, men då får vi göra som ukrainarna har, så olika telegramtrådar.
Det är liksom det är utställning från de fria och ännu ej ockuperade områdena liksom.
Ja, du skrattar.
Men... Nej, jag tänker väldigt mycket på det. Jag skojar om att vi borde så här, köpa ett FN-band och köra progressiv radio liksom, nu, innan, så folk redan hittar det. Liksom.
Ja.
Nej, men alltså, jag tänker att det geopolitiska är ju, liksom, nu är det några veckor sedan, men det är liksom, det här året börjar med Venezuela, sen Grönland, sen Davos. Det är ju som en chockdoktrin. Vi som har läst den Naomi Klein-boken, chockdoktrin. Trump är som en flodvåg av, alltså flood zone, liksom. Alltså, vi blir ju helt ockuperade. Och jag håller med en att det är jätteproblematiskt att vi liksom är på de apparna, vi sänder på YouTube och TikTok och överallt. Liksom så här.
Och vi är beroende av dem.
Vi är beroende, men vi får leva med det. Vi är beroende av mycket skit som kapitalet tillhandahåller. Men på sikt måste ju, det har ju du skrivit flera böcker om och så, och skrivit mycket om.
Ja, jag har haft
en bok med väldigt mycket text. Jag har läst den.
Gammeldags.
Du har läst så här, på maskin har du skrivit. Den har tryckts i olika källor.
Nej, jag ska inte säga det.
Nej, men så här, den frågan om liksom makten över algoritmerna, över internet, över alla de här jävla... Alltså, det är också så här, det är en koppling mellan, vi lämnar över, vi är produkten, vi är det som säljs, vår uppmärksamhet som vi då försöker spela med, få en liten skärv av. De här techmiljardärerna som blir då superrika eller redan är det, köper vanliga medier. Och kanaler som är, liksom Twitter eller X då, och Washington Post, och de köper tidningar. De äger de traditionella medierna, de äger de sociala medierna. De blir väldigt rika och sen köper de val. Och Elon Musk, liksom, som vill hjälpa.
Och inflytande.
Och inflytande. De vill hjälpa. De har, det är ju verkligen så här. Man får ju en känsla av att det är nästan som en, liksom, en saga, en sci-fi-roman vi befinner oss i. Och hur fan är man motstånd? Det ska vara slutfrågan, men vi är inte riktigt där, men i det här programmet. Men hur fan är man motstånd mot detta? Vi kan ju inte starta en eget internet, liksom, på katalys. Vi måste ju spela med på kort sikt. Men vad ska man göra på lång sikt? På lite, är det medellång sikt från Europa?
Nej, men jag tror på lite medellång sikt så måste man ha den här stora diskussionen som nu äntligen börjar komma, som handlar om suveränitet, liksom, Europas suveränitet. Nu ser vi ju, och den handlar ju jättemycket om både då försvarspolitiskt, där vi nu är helt beroende av USA, vilket känns läskigt.
Det är skit.
Alltså jag orkar inte ens.
De här jävla gaserna de har i
Sverige. Ja, men det är så hopplöst. Men ett annat lager där är ju den digitala infrastrukturen, som ju också hänger mycket ihop. Det är liksom försvarsindustrin, och det är många, liksom, samma företag som tillhandahåller Palantir och så. Men så jag tror att Europa, vi på europeisk nivå måste ha ett lite, och de diskussionerna som sagt är igång, ha en idé om digital suveränitet. Hur ska vi kunna fungera om vi har ett USA som är vår fiende och som inte bara ska då kunna stänga av, som du säger, eller ta
alltså Iran, det har man gjort i Iran, ja, under protesten, ja, bara stänger ner alla appar och liksom.
Ja, och det kan ju ett antal företag idag göra.
De ligger i Silicon Valley eller i Peking.
Ja, men precis, och då har vi public service kvar och de får jättemycket mindre pengar nu, och det är också väldigt bekymmersamt. Så att jag tror man måste liksom ha en idé som utgår från det här, ett mycket mer kallt perspektiv, att det är inte säkert att den här infrastrukturen, att vi kommer ha den kvar. Och vad gör vi då? Hur bygger vi säkerhet i de lagren? Liksom? Och sen tänker jag att det finns ju en annan rörelse som är att till exempel också många unga människor inte vill vara på sina telefoner så mycket. Alltså hur lär vi oss igen att liksom, ja, organisera oss mer utanför skärmarna och bygga det liksom riktiga samtalet, den riktiga liksom infrastrukturen. Och det är också ett långsiktigt projekt. Men jag tror att det finns ett sug där efter det. Jag tror verkligen det. Kanske inte efter så
studiecirklar
på gammalt vis, men
på nytt vis.
På nytt vis. Jag tror faktiskt det. Tror inte ni det?
Jo. Alltså det är ju så här, det är ju inte för att göra ABF eller något annat studie som är glada.
Det är tråkigt nu också.
Skittråkigt.
Alltså ingen, vad fan vill vara på liksom TikTok som är så här köpt av Trump, eller alltså det är ingen de här apparna är ingen roliga längre. Det finns ju massa roliga tv-spel och sådär, men mycket av det här som var väldigt kul för 10 år sedan, det är inte så kul längre. Det har blivit liksom helt kommersialiserat och jättetråkiga produkter. Så att det är också så här, folk är så jävla uttråkade, behöver något annat att göra, och då kan politiken kliva in. Ja.
Nej, men alltså,
det är min idé.
Men jag tänker liksom, det som ändå så här, det rullar över den här samtalet, det är liksom, alltså det som händer i USA, fascismens liksom återkomst, det har vi pratat om tidigare, samtal, seminarier, studiecirklar, det står i din bok, vi har pratat i den här podden om det. Alltså, vad tänker du där? Som, alltså, det är på allvar, det är, ja, det är när vi skrattar om att vi behöver liksom radioapparater som kan sända. Det är ju inte på skämt. Det kan ju vara månader, år bort. Sen tror jag inte att det kanske händer. Jag hoppas verkligen att det inte händer.
Men det är en rejäl.
Men det är ju absolut lika i korten. Mm. Vem trodde för 5 år sedan att det skulle vara en allvarlig diskussion om att USA tror att de kan ta Grönland och som de kan göra om de vill?
Mm.
Vad tänker du, Anna?
Ja, alltså.
Alltså det ser så jävla svart ut. Alltså, du är liksom barn. Alltså, vad tänker man om världen?
I stunder så är det så mörkt. Alltså med allt det med Gaza som har hänt och
fan,
det som händer i, alltså med hela USAs demokrati. Det känns ju nästan som att de är på gränsen till inbördeskrig liksom, i det här slaget om Minnesota. Och de här hoten som liksom hänger över oss och den här kapprustningen. Alltså det ser jag, 2 små killar liksom hemma. Alltså man tänker ju på det jättemycket. Vad är det för framtid som väntar dem i slutet av den här kapprustningen när det smäller till? Mellan den här nya geopolitiska liksom, maktkampen. Det måste ju finnas ett alternativ. Och jag blir liksom ändå lite orolig över är ju att det känns som att våra politiker och att våra partier och vår offentlighet på något sätt stoppar huvudet i sanden. Att det är liksom väldigt stora skiften som pågår geopolitiskt och teknologiskt och ekonomiskt. Det är liksom vi står inför en stor på något sätt omvälvning. Och samtidigt känns det som att alla försöker bara, alla kommer göra sitt bästa för att det här inte ska bli en valfråga eller att det ska pratas om det här. Men det ingen vill ta tag i det. Och först, vad är de så rädda för? För på ett sätt så jag tror att den som kan liksom staka ut en väg och en berättelse framåt nu, det är den som kommer vinna valet. Alltså så enkelt är det. Om du kan berätta så här, förklara, hur hamnade vi här? Vad är det nu vi står inför för, liksom, vilka hot? Och hur ser vägen framåt ut? Mm. Om du kan berätta den berättelsen, den tror jag folk kommer rösta på.
Men jag, är det liksom... ja, men jag tänkte på det. Det var det som var så intressant med den här Mark Carney, den här kanadensiska premiärministerns tal.
Ja. Där.
I Davos. Och det tycker jag man ska lyssna på. Det är 17 minuter långt. Det ligger överallt på internet. Och han är ju en liberal. Alltså han är ju verkligen så, en produkt av 90-talet. Men Han har varit centralbankschef i Kanada och Storbritannien. Han har ju varit i Davos kanske 40 gånger. Liksom. Han har varit där. Han känner alla där. Han är inte så en bank, liksom, han är inte så en finansgubbe.
Utan en ämbetsman.
Han är en ämbetsman, men ändå liksom verkligen en del av den här världen. Och jag tyckte det som var så befriande med hans tal. Nu, jag tror inte vi delar så mycket liksom politiskt, men han sa så här ser jag världen. Mm. Och jag tror att vi måste gå hit. Och han försökte inte linda in det. Han försökte inte förminska riskerna. Han försökte inte säga att jag vet exakt liksom hur vi ska lösa alla de här problemen. Han sa att det är en jättefarlig värld vi går in i nu. Men den liksom klarheten, eller den tydligheten, den gör mig mycket tryggare än att någon liksom försöker svamla om någonting annat eller brott och straff eller säga att allt kommer bli bra eller någonting. Utan liksom, vi lever i en jättefarlig tid. Vi ser det. Liksom. Det är bara att titta på som du säger, vad som händer i Minnesota. Folk blir skjutna på gatan av presidentens storm.
Alltså småbarnsmammor är skjutna i sin bil. De gör ingenting.
Vita amerikanska medborgare. Mm. Liksom, det är också en dimension i det här. Ingen går säker.
Och det är signalen man vill skicka med de här
stormtrupperna. Ja, det är också den signalen man vill skicka.
Stormtrupperna.
Så då vill man ju ha, som du säger, tycker jag, Anna... Man längtar efter ett klarspråk.
Ja.
Och att så, här är vi nu. Och då måste vi försöka navigera så här. Europa måste göra så här. Sverige måste försöka göra så här. Och det kommer bli jättesvårt. Och vi måste alla hjälpas åt. Och vi vet inte hur det går. Det skulle vara...
Men det är liksom... Jag tänker liksom, det är som så här... När det är...
Men, och det han gjorde också, för att bara säga till slut. Han sa också att det finns en styrka i det politiska projekt som jag representerar. Som är pluralism. Som är... självständighet för Kanada, som är våra naturresurser, som det var så sjukt intressant, för han sa också alla pengar vi har i våra pensionsfonder som vi kan investera i vårt eget land. Han identifierar
inte USA.
Vad sa du?
Och inte i USA, vet du,
vi har de här sakerna, och då är det också tycker jag att lämna 90-talet, att säga så här, det här är saker som politiken faktiskt kan använda sig av, som inte så här, ligger i marknaden eller ligger under någon annans kontroll. Okej, det är begränsat, men det är någonting.
Ja, men fattar inte, okej, nu medberoendet, med sossarna, men fattar inte Socialdemokraternas strateger det här? Att kan inte Magdalena ha den här berättelsen?
Det här är tal
som ska hålla. Hur hamnade vi här? Vad står vi inför nu och vilka vägval måste vi ta?
Ja.
Jag tror liksom, den här klarspråket, hur svårt är det?
Det är dags att tala klarspråk.
Men då måste man också säga, för det Mark Carney också sa, det var så, den gamla världen är borta och det betyder också att vi hade fel.
Mm. Ja.
Och det klarar man. Det är där som är så jävla svårt. Liksom,
för att... Men de har ju bara hela världen att vinna genom att göra det.
Man är rädda att förlora.
Det går bra för dem. De tycker att det går bra.
De har 34%. De är rädda att förlora än att vinna. Alltså, och det tror jag, den här frågan som vi hade för en stund sedan här i podden, där du var osäker på om de vill genomföra progressiva reformer eller om de bara vill liksom, eller om de inte vill det.
Eller inte.
Att du är osäker på det. Ja. Du vill att de ska vilja det.
Ja.
Det de säger att de vill.
Ja.
Men i det här fallet är det så att om man verkligen är demokratisk socialist, så vill man väl vinna valet. Man vill ha en sån landslide. Det ska stänka om. Det ska vara 60-40. Det ska vara 40 år för borgarna komma tillbaka. Alla ska avgå. Man vill ha en sån här att S är 3 mandat från egen majoritet. Liksom. Men vänster behövdes trots allt. Och vi bjuder in Miljöpartiet för att det är kul och kanske säkra upp nästa val. Det är den man vill. Men det känns inte som man vill ha det. Utan man vill ha, det går bra nu. Det går nästan bra nu. Vi kanske kan göra upp med Anna-Karin Hatt, eller vad nu partiledaren heter. Det heter hon inte längre, det är väl någon annan nu. Vad heter hon?
Tand
Ringqvist. De byter ju varenda vecka. Det är som, jag byter ju skjorta mer sällan än Centern ledare. Nej, jag skojar. Det är faktiskt bara retorik. Men liksom att det här, alltså, prata klarspråk, och det är då man blir trygg.
Ja, det är då jag blir trygg.
Ah.
Du blir trygg av Karins tal.
Jag blir jättetrygg av det.
Det är ju inte att han säger allt är bra, vi sitter still i båten, nej. Ingenting har hänt, ingenting kan hända, vi hoppas på det bästa. Liksom.
Nej, för det gör mig bara stressad.
Ja.
Det gör mig jättenervös när jag märker att någon inte ser det vi alla ser. Att det låter som att det inte händer.
Nej, jag var i Sälen, så det var mycket obehagligt.
Jätteläskigt. Nu var inte jag där med de rapporterna därifrån.
Det var väldigt läskigt. Alltså, den enda som talade klarspråk. Till slut var det ett par forskare på sista dagen. Då hade kungen åkt hem, så då kunde de prata klarspråk. Typ. Men det var verkligen så här. Alla politikerna från höger till vänster, de snackar inte om det. De vågar knappt nämna honom vid namn. Det var som att en elefant stod i rummet och var beredd att krossa oss alla. De vågar inte nämna. Den enda som, alltså, det sjuka var att moderatorn Karin Hübinette, som skulle, hon hade gjort ett adekvat jobb och förberett liksom tal, alltså, sina inledningar och övergångar och frågor. Hon var ju som den radikala politikern. Ja. Som hon höll i kar. Alltså,
är det inte ändå problem med demokratin?
Ja, är det inte problem att Trump hotar Grönland? Ja. Och de hade darrat till liksom hela ÖB-stab nästan föll av i stolen. De hade aldrig vågat säga. Alltså, Jag känner mycket lågt förtroende. Jag blev rädd. Det här, det är livsfarligt. De här har ingen plan. De har ingenting. Och så kommer ju Carl-Oskar Bolin då. Förlåt att vi pratar om så mycket. Ni får stänga av ljudet nu. Men liksom, han kommer upp och säger: det här är en av 20 000 gasmasker som jag har beställt. 20 000?
Vem ska ha dem?
Det är ju för fan alla i regeringsdepartementet.
Det är 0,1%.
Ja, det är han och hans kompisar. Det är de som står i Epstein-filerna som får varsin gasmask. Och det var en övergång till det då. Nej, vi skiter i Epstein idag, va? Vi ska gå hem. Nej, men alltså, det är mörka tider. Känner du hoppfull ändå? Kommer vi, i det långa loppet kommer vi vinna.
Jag är schizofren. Det är jättemörka tider. Jag känner en slags hopp i den här klarheten. Jag tycker det är skönt att det inte längre blir liksom gaslightad av samtiden. Vi behöver inte diskutera längre om Trump är fascist eller inte. Han är fascist. Ja. Han skjuter sina egna medborgare. Liksom, då kan vi
och säga att de så gör det straffrihet.
Ja, och ja, det finns ett hopp. Om man tittar på USA, han är extremt impopulär. Han är extremt, alltså han, det är ju, folk liksom håller ju, det håller på att hända någonting där.
Och motståndet kickade ut ICE. De drog sig tillbaka. Trump och Miller fick ju i alla fall en reträtt.
Ja, lite temporärt i alla fall.
Ja, men det är ändå...
Jo, men det är ändå någonting. Om de bara får genomföra sina val så kommer han ju åka på däng där. Så det finns ett hopp i det, tycker jag. Och sen, ja, det var det jag hade.
Nej, men det är motstånd lönar sig, eller hur?
Ja, det gör det. Det gör
man kan göra motstånd, man kan alltid göra motstånd.
Och motstånd är att man gör konflikt och tar ställning och är tydlig.
Mm,
och inte att man triangulerar och inte tar konflikt.
Nej.
Och ni som hör det här och tar till i det får gärna göra det. Och jag slutar snart av det. Tack Karin Pettersson för att du kom hit. Återigen, du kommer få komma tillbaka. Jag skulle nästan vilja ha en sån här Enna, du, jag, kanske Daniel Sedin. Lite så här, det är första måltiden ska jag äta. Liksom. Det är inte sista måltiden, det är högens grej. Vi har ett jättebord, klenell. Vi bara
kan vi inte ha då, kan vi inte ha den nattsudd som vi
jo, vi är för länge. Berusade. Ja. Eller precis, och vi är i alla fall aldrig fullare än SDs ledning.
Nej, aldrig.
Vi ser att de elefanter som dansar i våra rum är aldrig större än de dansmöss. Som får SD att åka iväg.
Bara lagliga grejer.
Och har jag repor i pannan så är det för att jag helt enkelt dyker in i olika buskage som visar sig vara nattbyråer. Underbart att ha det här.
Tack för att jag fick komma.
Tack för att du kom hit. Enna, vi borde göra det oftare.
Mm. Jättekul.
Ni har lyssnat på Slotta prästarna. Och slutordet är helt enkelt: glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.